When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Chang Frick om civilministerns hejlande och hur mycket han älskar Hanne Kjöller. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du gör mitt arbete möjligt. Till dig som inte stödjer Dekonstruktiv kritik, gör det nu är du snäll. Du kan bli Patreon på patreon.com/aronflam. Du kan stötta DK via PayPal och med Bitcoin samt givetvis på Swish 0768 943737, 0768 943737. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att Det här är en svensk tiger nu är inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar, och inte nog med det. Den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Citaten lyder: utgör en kommentar över samhället och tiden. Återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Samt, och det här kanske är det viktigaste citatet av alla, i de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Hör ni det, svensk offentlighet? Det är ett avståndstagande från nazismen. Anyway, citaten kommer alltså från Svea hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolens dom, mål B12315-20. Citatboken Jag älskar att bli citerad kommer bli årets julklapp, så in på aronflam.com/merchandise och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Och apropå jul, så har jag några julerbjudanden till dig i shoppen på aronflam.com/merchandise. Den 17 december är det tydligen jultröjans dag, och just den dagen, den 17 december, kommer det vara 30% på alla t-shirts och hoodies i shoppen på aronflam.com/merchandise. Och du som alltid glömmer att köpa dina julklappar i tid, oroa dig inte, jag har tänkt även på dig i år. Sista dagen att ha en chans att få sina klappar i tid enligt DHL är nämligen den 20 december. Att beställa den 20 december, som av en ren slump också verkar vara internationella mänskliga solidaritetens dag, vad det nu är. Men då är det alltså 20% på allt i shoppen. Va? 20% på allt i hela shoppen? Ja, lugna ner dig nu och god jul. I förra avsnittet beklagade jag mig kort i inledningen över min brist på förvåning över vänsterns försvar för att göra Hitlerhälsning. Detta sedan vår nya civilminister Ida Karkiainen blivit avslöjad på bild med att göra en sån i ungdomen. Innan dess hade hon svarat på Aftonbladets fråga om hon hade några lik i garderoben med att hon är, citat, väldigt snövit på det området och, citat, jag är helt säker, jag har inga lik i garderoben, slutcitat. Herr Nilssons kompis Henrik Arnstad skrev efter några dagar då på Twitter att Han minns han, ja, jag citerar bara. Jag minns när jag var typ 16 och hängde på syntdiskot Rip Off i Stockholm. De spelade en låt som inleddes med Deutschland über alles och hela golvet hejlade. Det var obehagligt, men andelen nazister bland dessa Östermalms yngel var typ noll. Slutcitat. 09.01 7 december 2021 på Twitter om du är nyfiken. Om du bortser alltså från att hela den här tweeten som jag sa redan i förra veckans avsnitt har ett mycket tveksamt sanningsinnehåll, nämligen ordet typ används två gånger och det förstärker liksom intrycket av att det här inte riktigt på riktigt. Så att säga. I vanliga fall påminner nämligen allt i hela världen Henrik Arnstad om stöveltramp på 30-talet, men inte just när en socialdemokratisk minister hejlar. Sen dess har också Martin Agård skrivit i Aftonbladet att citat, när jag var 16 gjorde mitt rockabillyband affischer med Hitler. Ni kanske sett den där bilden när fyren hälsar på sina barnsoldater. Den är grotesk och det tyckte vi var bra. Slutcitat. Erik Rosén, även han för Aftonbladet, har skrivit att citat, jag har också varit 15, har också festat med nazister. Jag skrev om det där i min bok men strök bort en hel del av det i samråd med redaktören. Det är så många som har liknande erfarenheter, det blir inte tillräckligt intressant. Slutcitat. Johannes Klinell skriver i Sossarnas tidning Arbetet att citat, vi rörde oss i det diffusa gränsland som kallas JVVF. Parentes, jag vill vara farlig, slutparentes, med en fascination för saker som var onda, totalitära ideologier, satanskulter, massmördare, slutcitat. Till detta ska läggas att Svenska kyrkan på sitt kyrkomöte för ett tag sedan röstade för en motion om att få kalla Israel för en apartheidstat och två dagar senare röstade emot ett förslag om att hedra minnet av förintelsen. Skälet till att jag inte är förvånad över att se vänstern försvara nazismen är enkel. Som jag sagt förut, i Sverige gäller olika regler för olika människor. Jag vill helst inte leva i ett sånt land. Vill du? Jag bjöd in Chang Frick för att svara på den frågan, tala lite om antisemitism och han visade sig vara lika omöjlig som vanligt. Tack och lov. Njut. Hjärtligt välkommen ska du vara till dekonstruktiv kritik, Chang Frick.
Jag tackar så mycket, Aron Flam.
Eller kanske jag ska säga välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik. För du har ju varit här förut.
Ja.
Var en stor succé för ditt elbolag, om inte min podd.
Ja, ja. Det viktiga är att jag tjänar på det,
ja,
i första hand.
Ja, men det är så man lurar hit det, eller hur?
Mm.
Din gamla judesigenare.
Jajamän, jajamän.
Så, nu måste jag börja med att fråga, har du någonsin hejlat ironiskt i ungdomen?
Den frågan slog mig tidigare i veckan, eller förra veckan ska jag säga om vi ska vara exakta. Och så tänkte jag spontant att ja, det är klart att jag har gjort. Och sen när jag började fundera lite så jag kunde inte komma på ett enda tillfälle där jag faktiskt har gjort det.
Nej.
Jag har varit i miljöer där folk har spelat väldigt olämplig musik, jag har varit i miljöer där den typen av gester förekommit. Jag kan aldrig minnas att jag har stått och ryckts med i det där, utan de tillfällen jag sett det så har jag alltid varit lite sådär, lite skräckblandad förtjusning betraktat, vad är det här för människor?
Jag har aldrig behövt ställa mig frågan egentligen.
Nej,
alltså, jag tycker det är så tydligt när någon gör det skämtsamt och när någon inte gör det skämtsamt. Och om det lyssnas på Pluton Svea en hel kväll och det är mycket nordiska tatueringsmönster på folks hud,
Dr. Martens kängor, hängslebyxor eller sådana här hängslen.
Då tänkte jag automatiskt som ung att det är kul med fest, men alla fester är inte kul.
Nej, det fanns ju en tid så här, du refererar såklart till vår kära civilminister och jag kan sträcka mig rätt långt och ge poänger till henne så här att man är 15, man är ung och dum, man fattar inte referenserna. Man vill vara lite farlig, lite edgy, sådär. Det blir punkare, hårdrockare, syntare, du vet. Men man ska ha en identitet och man spårar gärna. Som ungdom är man alltid mer ut på kanten åt alla håll och sådär. Jag vill inte döma sådär att någon är nazist resten av livet. Eller ens kanske var det då, om man ens inte riktigt begrep vad man håller på med. Men om jag själv har hejl... Alltså, på ett plan så känns det väldigt otroligt att jag aldrig skulle ha gjort det. Men det mest spontana jag kan tänka mig, det var väl om man var 10, 12, 13 år och läste om det på historien i skolan liksom, och man såg gamla svartvita filmer på hur det såg ut när Hitler höll på. Det är klart att man måste testa, hur är det att stå och göra sådär?
Det måste ha hänt helt.
Ja, i den kontexten så jag skulle nästan inte tro det själv om jag aldrig hade gjort det. Men suttit i en miljö där det spelas vit maktmusik och det är en annan liksom kontext, en sån kontext. Jag har inget minne av det, och ett par, tre gånger hamnade jag på sådana ställen. Vi kan återkomma till det. Men alla de gångerna som jag kommer ihåg efteråt, att jag minns liksom, vad var det här för jävla byfånar? Det var ju inte så att jag kände att jag ville vara en i gänget. Hade jag velat vara det, då hade jag kanske stått där och hejlat mig ihop med dem.
Ja, men det som är nästan ännu mer intressant än din publicering, och jag tycker, varför skulle du inte publicera den, och varför skulle hon inte bara kunna erkänna direkt?
Mm.
Var det för att hon hade sagt att hon var helt snövit?
Och, ja, alltså hon fick ju...
För att citera henne helt då korrekt, citat, jag är helt säker, jag har inga lik i garderoben, slutcitat.
Ja, och att hon var snövit, men det var ju väldigt, väldigt, jag som publicist och prisvinnande journalist och väldigt respekterad.
Högt respekterad skulle jag säga.
Nu överdriver jag.
Mm, jag är så glad att du finns, därför att då vet jag att det finns någon som hatas mer i svensk offentlighet än jag.
Vad du gör. Ja, just det. Nej, men var var vi någonstans? Hon fick ju frågan som alla ministrar får när de tillträder, om man har några lik i garderoben, den där klassiska frågan.
Mm.
Och till skillnad från i princip alla andra ministrar, de flesta brukar ju alltid dra till med någonting. Ja, men det var en fortkörning, jag blev tagen utan bälte. Ja, vi råkade bygga till altanen och glömde fylla i om bygglov.
Men så. I det här fallet så behövdes inte det, för vi hade en erkänd rattfylla. Vi hade en ny minister som redan erkänt att den hade provat kokain.
Ja, men ja. Hon fick frågan.
Ja, precis.
De andra ministrarna drog ju upp att, ja, men alltid har de någon.
Ja, de har redan erkänt liksom.
Ja, och det är ingen som bryr sig.
Nej.
Och hade hon sagt själv att, ja, men det var lite stökigt när jag var tonåring och det var en del miljöer där det spelades olämplig musik. Det kunde både vara högerextremt och Onkel Konkel och allt vad det kunde vara, du vet, och så här. Och nog tramsade man en del då. Hon hade bara kunnat sagt någonting sånt eller vad som helst. Jag hade nog ens inte brytt mig om att göra en grej av bilden i det läget.
Nej.
Nej. Men när hon säger en sån sak, då är det som att sänka ribban och liksom komma utmana mig.
Ja.
Ja. Och det kan nämnas att den här bilden, första gången jag fick se den, det var 2 år sedan, men då var den maskerad över ansiktet, så man kunde inte se att det var hon.
Jaha. Det var, vad var det här för sammanhang?
Nej, det var ju den uppgiftslämnaren, den primära ska jag nämna, som hört av sig till mig. Så redan då var lite liksom, ja, den här bilden är en person som högt uppsatt i sossarna och så här, och han har själv varit på festhem och sen och lite sådär. Och då har vi ju haft kontakt och snackat, och då har det blivit lite att...
Då måste ju du vara väldigt försiktig, för det kan ju vara någon som bara är ute efter att skada den här andra personen.
Givetvis.
Ja.
Det kan ju vara någon gammalt ex eller någon som är sur och fan som helst.
Precis
vad fan som helst. Så, men jag har ju då haft kontakt med den här personen, snackat, jag förstått, efter ett tag får man kläm på folk.
Mm.
Så är det.
Mm.
Och nu då när hon blir minister så blir detta aktuellt igen. Och då sitter vi och pratar ett par timmar i telefon. Och jag liksom grottar mig nästan i hela hans livshistoria. Liksom, vem är han? Vad gör han idag? Hur ser hans livssituation ut? Varför ger han detta till mig? Hur resonerar han? Mm. Och gärna att han lägger ut orden lite, så mycket som möjligt.
Mm.
Man märker ju direkt om det blir något som är inkonsistent och inte riktigt passar in.
Mm.
Jag upplever människor nästan mer trovärdig än många människor som jag normalt umgås med liksom, när de ska återberätta. För att det här är en person som är väldigt exakt med detaljer. Och ibland om jag missuppfattat någonting, då kan jag rätta mig på ett sätt som är till hennes fördel. Alltså till civilministerns fördel.
Mm-hmm.
Oh ja, det har hänt vid ett par, tre tillfällen. Ja, någon skitdetalj, men ändå rätt ska vara rätt. Han är väldigt så här, nästan lite åt autistiska hållet upplever jag människan.
Jag förstår.
Ja, sen har jag ju då klart tagit del av annan stödbevisning, bland annat skärmdumpar av andra, har andra identifierbara personer, vad de berättar.
Mm.
Och där är tillräckligt bra detaljer och sammanhang som det framgår att det här är inte något vi hittar på.
Och det är liksom ingen engångsföreteelse. För hon var ju 15 när hon var ihop med den här
killen. Nej. Det brukar vara så här att det var festa hemma hos Karkanen. Hon var ju 15 år eller något, bland någonstans, på gränsen att fylla 16, om jag uppfattat det rätt. Och hennes pojkvän beskrivs som lite lätt svagbegåvad, retarderad, lite efter, mm-hmm. inte alla knivar i lådan. Det är väl ungefär sådana beskrivningar jag har hört.
Okej. Okay. Så han beskrevs som trummis?
Ja, det är också.
Okej.
Okay. Ja, han... På fyllan, på småtimmarna var det alltid han som drog igång sån här vit vaktmusik som Pluton Svea och annat. Och han var drivande i så här Hitlerhälsningar då, som vi har sett på då hon fastnade på bild. Men det är inte så att hon har på något sätt varit drivande i detta eller tyckte att det här... Men hon har väl bara ryckts med, eller om man ska säga så. Mm. Det är den mest objektiva av den information som har nått mig. Och det är såklart inte bara mitt maktmusik. Det har varit lite allt möjligt som har spelat såklart, givetvis.
Mm.
Det finns ingen som har något minne om att de skulle gått upp och stängt av när detta har spelats. Och det är väl knappt för någon som tror att så ska ha skett. Även om hon har svarat så till media. Utan hon har väl ryckts med. Det är då hennes pojkvän och han tyckte väl det här var kul. Han har även gjort en cover på Pluton Svea.
Mm.
Där man bytte ut texten. Där texten blev väl om möjligt nästan ännu mer nazistisk, höll jag på att säga.
Jo, men den blev väl det.
Ja, eller om det kan man göra det mer nazistiskt än Pluton Svea, för det är ju liksom, det är ju Hitler och gaskammare.
Man kallade honom svagbegåvad, men tydligen så lyckades han.
Ja, nu vet jag inte om det är han som har gjort texten, men han är ju med och gör covern, så då kan han ju, då är han ju rimligen med på texten också, även om det är hans kompis som har gjort rimmen. Jag vet att det där får man ju till slut fråga honom ju.
Mm.
Men det var han och en till som gjorde den här covern på en Pluton Svea-låt. Och det är ju så öppen nationalsocialism det kan bli där, jag höll på att säga.
Men det är inte det som är det intressanta här egentligen. Därför att man kan förstå det. Du har ju själv suttit och ursäktat civilministerns beteende för ungdomen.
Ja, men, nej, men här kommer vi till det allvarliga. Det är att hon bor fortfarande ihop med honom. Hon bor fortfarande ihop med honom. Så de är fortfarande ett par. Det kan ju inte undgått henne att hon bor ihop med en kille som i vart fall har haft nazistiska sympatier. Du kan på fyllan kan du råka hejla när du lyssnar på Pluton Svea för någon sätt igång då, så där är du ung och dum. Men du sitter väl fan inte och lägger energi och gör en cover på en nazistlåt och skriver nästan en ännu mer nazistisk text i det, eller med och producerar, alltså förstår du vad jag tänker?
Mm.
Nej, någonstans där, nog fan har han haft lite sympati åt det hållet. Kollar du sen en del av Rabotiers texter idag?
Mm.
Det finns ju en del saker där som drar åt ett visst håll.
Det gör ju det.
Och nu är de vuxna.
Ja.
Ja. Sen är inte jag sån här och ska vara som värsta Jonathan Lehmann och anmärker på minsta grej. Men tar du ihop den här bilden och vi gör i kronologisk ordning. Nej, det ser inte helt fräckt ut. Sorry, men det gör inte det.
Nej, men det mest intressanta ändå. Det mest intressanta.
Mm.
Det är ändå reaktionen du har fått på det här.
Ja, ja.
Därför
ja, ja.
Att i alla artiklar jag läser om det så kallas Nyheter idag då för den SD-anstrukna tidningen.
Mm.
Någon enstaka varierar sig och säger för detta SD-anstruken numera ägd av Medborgerlig Samlings typ och sen någon förolämpning partiledare.
Ja.
Så det är så den. Och sen så är det också det intressanta för att det är otroligt många kända svenska vänsterjournalister som har kommit ut och berättat om
hur
nazistiska de var som unga.
Ja.
Jag får ta några exempel här. Citat. När jag var 16 gjorde mitt rockabillyband affischer med Hitler. Ni kanske sett den där bilden när fyren hälsar på sina barnsoldater. Den är grotesk och det tyckte vi var bra. Slutcitat. Och det är Martin Agård i Aftonbladet 11 december, där han också skriver om mig. Fria Tider citerar dessutom Martin Agård och tycker att det är bra att han står upp för rätten att få hajla i sin ungdom. Erik Rosén skriver, citat, jag har också varit 15, har också festat med nazister. Jag skrev om det där i min bok, men strök bort en hel del av det i samråd med redaktören. Det är så många som har liknande erfarenheter, det blir inte tillräckligt intressant. Slutcitat. Aftonbladet, 7 december. Ja, och sen så försvaras då civilministern också av Linus Sköld i Dagens ETC. Och det intressanta med försvaret från vänster när vi talar om politikerna så är det ju så att de här människorna har haft väldigt hög svansföring. De har tyckt att en handling i ungdomen definierar dig hela livet.
Mm.
Men nu tycker de alltså tvärtom.
Mm.
Mm. Och de svenska journalisterna, ja, de har ju tydligen alla haft nazistband eller varit på nazistkonserter
mm.
i sin ungdom. Till exempel Henrik Arnstad tweetade ju om att Han minsann tydligen hade varit typ på ett syntdisco där det typ heilades, typ under Deutschland alles, som typ inledde hela konserten. Typ.
Nu tror jag att Henrik Ranstad mytar att han inte alls varit på en sån, men han vill vara en i gänget som också har varit på heilkonsert. Jag tror det,
alltså,
så
hans
tragiskt.
Jobb är ju att ursäkta vänsterantisemitism. Det är ju hans jobb. Och emellanåt så är det även Erik Roséns jobb, i alla fall när det är konflikt nere i Mellanöstern. Eller specifikt då Gaza, Västbanken, inte Syrien såklart.
Nu tror inte jag att Erik Rosén aktivt tänker att han på något sätt ska ursäkta någon antisemitism. Jag tror inte alls...
Nej, det är klart han inte tänker på det. Nej, han bara gör det. Du förstår vad jag menar, att det finns ett stort utrymme för hyckleri även i det här.
Ja, men det är väl klart att alltså, när alla de här människorna, det största hyckleriet, det är ju att de här människorna har närmast gjort en karriär på att stå upp för demokratin, vara emot de onda krafterna, allt från högerpopulism ända till nazism och grejer.
Mm.
Och när det helt plötsligt visar sig att en av deras egna, så att säga, blir påkommen, oj, här fanns det lite skit i bagaget. Det är ingen som påstår att det, eller jag påstår inte att det är jätteallvarligt. Det enda jag pekar på hyckleriet när de säger att hon inte har lik i garderoben. Det är det min artikel tar fasta på. Sen gör inte jag någon jättevärdering av att du har rört... Jag skriver ju att hon har rört sig i vitt maktmiljö. Det anser jag att man har gjort. Om du är på fest och återkommer, det där hejla spelas Plutons VIA. Det finns till och med vittnesmål om att stått på balkongen och håll på att hejla och kladda. Sen säger inte jag att ja, alltså vitt maktmiljö är ett mer fluffigt, det ryms mer i det begreppet.
Mm.
Miljö, alltså det är miljö där nazistiska uttryck förekommer. Det är en del liksom av det. Och har det återkommande varit så på fester, då vill jag ju hävda att det är så. Det är väl mycket på grund av hennes pojkvän då, ja, Mattias Lind eller vad han heter. Men jag lägger ingen värdering i det.
Nej, men det ett annat tyckleri jag märkt då i alla de här artiklarna som handlar om den här låtsasfrågan, men som blir en riktig fråga för den avslöjar deras hyckleri på något sätt.
Ja,
det är att de flesta av dem är faktiskt inte särskilt bekymrade över Hitlerhälsningen. De flesta av dem säger att den verkar trycka på att det allvarligaste, det är den där sydamerikanska sydstatsflaggan. Det är den som är det allvarliga. Hitlerhälsning, antisemitism, det spelar mindre roll än faktisk rasism mot svarta. Så är det ju också. Det är ju väldigt tydligt när man läser alla de här artiklarna.
Den har en historia, men väldigt många ungdomar har inte riktigt koll på den, utan för dem har det blivit de har en annan förståelse av vad den står för.
Mm.
Det är klart, är du politiker i sossarna och blir minister, då bör du i allra högsta grad känna till det.
Jo precis, men det är här jag menar, att sydstatsflaggan, den har faktiskt fler betydelser än Hitlerhälsningen. Hitlerhälsningen har en betydelse.
Ja.
Och ändå så är det som att Hitlerhälsningen är mindre allvarlig för de flesta av de här vänsterskribenterna.
Än sydstatsflaggan. Ja, anledningen till det, om jag ska vara jävlens advokat, är att sydstatsflaggan har ju använts i vuxen ålder. Även, det finns ju en idag, och det har väl varit i replokalen om jag fattade rätt.
Mm.
Så att det är någonting
men om du inte ska vara jävlens advokat, vad säger du då då?
Ja, då skulle jag väl säga att eftersom BLM och de här rörelserna har ju väldigt stark förankring i media, så känns detta mycket närmare de själva att gapa om.
För de bryr sig inte om judar diskrimineras. De bryr sig om amerikanska svarta diskrimineras.
Nej, men det finns ju, om vi ska gå väldigt meta, det finns ju en bild av judar som... De har väldigt stor makt. Det är de som äger banker och de är högst upp i någon slags samhällsstege.
Japp. Du och jag, Chang.
Ja.
Mm.
Jo, och det beror mycket på det politiska spelet. Alltså, ni har publicerat detta. Om vi går till hur debatten blir efteråt. Vad händer liksom med den här nyheten och alla ska förhålla sig till den? Så det här blir ju väldigt mångbottnat. Det är många dimensioner i detta. Det ena är det direkta politiska spelet. Med vilket trovärdighet ska sossarna kunna köra i valrörelsen att SD har sina hemska rötter och allting om de har en civilminister som har fastnat på en sån här bild och i ett sånt sammanhang?
Alltså frågar du mig så säger jag givetvis absolut ingen trovärdighet, men jag har ju skrivit en tjock bok om hur dåliga de är på att göra upp med sin historia.
Men om vi nu säger den här större grå massan som inte lite mer låginformationsväljare som inte håller sig ajour med allting vad som sker. Men en bild med en minister med armen uppsträckt, det kommer folk ihåg. Det är väldigt enkelt. Då fattar man direkt vad det här är. Det är väldigt, väldigt enkel, rak kommunikation.
Så är det.
Transportstyrelseskandalen är lite luddigare. Det är svårare för folk och gemene man att hålla koll på.
Extremt svår.
Ja, så här är mycket lättare. Minister, och hon håller på att hejla som ung och bla bla bla. Okej. Okay. Och så länge hon kan vara minister så blir det väldigt svårt att attackera Åkesson för vad SD var för parti när han var 16 år eller när han gick med. För eftersom hon var ju i samma ålder på... Du förstår vad jag menar. Där har du en grej. Och när då vänstern försvarar detta, då har de ju helt övergett det här argumentet att kasta skit mot SDs historia i samma veva. Och jag vet inte om de själva inser det, men det har de ju gjort. Och då kan man ju ställa sig frågan, alltså hur du än vrider och vänder på det, så bara där har du ett stort tyckleri. Antingen så var de ju inte allvarliga innan med hur mycket de var emot rasism och fascism och nazism.
Mm.
Och då har de bara använt instrumentellt för att kasta skit på SD. Vilket jag tror är den sanna förklaringen. Jag tror inte det har varit någon genuin mening med det. Utan det har bara varit ett
retoriskt vapen som de använder mot SD, de använder mot alla som inte håller med dem, mot dig, mot mig.
Ja, och det i sig i sådana fall säger att de skiter i ett stort stycke i frågor om antisemitism och, eller rasism för den delen med.
Ja.
Det är bara, för reducerar du till ett politiskt vapen, då bryr du dig inte om sakfrågan.
Nej. Ja, alltså jag har inget att argumentera emot här. Nej. Jag tror inte de bryr sig om antisemitism ett smack.
Förmodligen inte.
Nej.
Om det inte finns något de upplever att de kan vinna på det för stunden.
Ja.
Men det är ett väldigt cyniskt förhållningssätt. Då har man ingen förståelse för...
Alltså det förhållningssättet från min sida är baserat på bitter erfarenhet. Inget annat.
Ja, jo. Nej, det jag skulle säga problem av alla människor som jag faktiskt i sådana fall kan ge poäng i detta... Det är ju Daniel Pohl på Expo, för han skrev ju det. Det trodde jag
de kom ut väldigt många dagar efter alla andra, va?
Det är möjligt. Det är,
vi väntar fortfarande på att SKMA ska säga någonting.
Ja. Jo då, de hatar väl mig lite extra vid det här laget, för att nu känner de sig tvingade att kanske kommentera något om sossarna på grund av mig. Du vet, det där, aj, det är ont. Det svider. Den svider. Men Pohl skrev ju ändå det här att i allt det här positioner, eller nu kommer jag inte ihåg exakt vad han skrev, men vad man inte får glömma bort, det är okej, okay, de människorna som har en judisk identitet tycker det här är väldigt jobbigt, hur känner de?
Mm.
Och det
kan
ju inte,
man fråga sig.
Det är det ju inte många som frågar. Jag kan mycket väl förstå det.
Mm.
Och alla är ju inte Jean Frick som tål nästan lite vad fan som helst. De allra flesta människorna får ju en dålig magkänsla om du har en minister som hejlar och inte riktigt verkar fatta vad det betyder. Eller självmant liksom har bett om ursäkt för det. Utan, eller,
världens enklaste grej. Jag gjorde en dum grej på fest när jag var 15. Jag ber om ursäkt om någon blev sårad. Jag gjorde det på skämt. Punkt.
Ja, men punkt. Men, nej, det är rätt stort men. Hade det kommit från henne själv innan hon blev minister, grannsakat, okej, vad jag har hittat för grejer och kommer på, visst fan, det var ju de här festerna. Och gått ut och sagt det. Då hade det varit all cred till henne. Men när det där kommer efter att du är påkommen av media, men du har den här bakgrunden och allting och fortfarande ihop med den här killen och sen ska, du vet. Men ens inte nu har hon gjort det, utan hon har istället gått till attack mot mig och kallat det här lite högextremt drev och allting.
Mm. Mm.
Och det har ju aldrig slagit både SKM och jag tror Expo mig någon mån. Jag vet inte vad de, men de andra, det har ju aldrig slagit om att jag själv har en judisk bakgrund.
Nej, det har du inte. Därför att det spelar ingen roll. Alltså, är du inte socialist så är du ond per definition. Och ska behandlas därefter. Det är, antingen så är du tyst. Alltså, säg, opponera dig inte emot dem. Då är det okej. Okay. Inte bra om du inte aktivt är för dem.
Mm.
Men det är inte lika illa som det du gör, Chang. Du är en mopsig person. Förstår du vad jag menar?
Jo.
Som en liten mops som bara mopsar upp dig hela tiden. Så fort du ser någon missbruka makt eller bete sig illa eller vara en hycklare, då ska du vara där och mopsa dig. Eller hur?
Jo.
För du står inte ut med det. Det bara kliar i dig när du ser det.
Ja, något sånt.
Eller hur? Du har ju hyllats en del också. Hanne Kjöller hyllade dig.
Ja, hon är ju mitt största fan. Ja. Men, så...
För det var lite roligt. Hon går ut och sen så försöker hon då underkänna dina journalistiska metoder.
Mm.
Och det är ju i princip uppenbart för oss som har följt svensk offentlighet de senaste 10 åren att det gör hon för att du vid ett tillfälle med rätta kritiserade hennes journalistiska metoder.
Nu måste autisten i mig korrigera lite här.
Ja, men sätt igång och korrigera på då, din lilla mops.
Det var det var inte så att han i Kölle egentligen gjorde någonting fel.
Nej.
Beslutet att inte skriva om detta, att ge fan i storyn trots att man hade allting serverat framför näsan, det var inte Kölle. Hennes första instinkt var ju att köra på det här. Så det är lite fel att anklaga henne för just mörkande. Det är ju en chef som tog det beslutet. Hon ville ju skriva om det så mycket, alltså som jag uppfattat det. Sen kan man ju såklart argumentera att varför är hon kvar på tidningen?
Förlåt, men man blir väl journalist då därför att man kanske har ett visst, man känner ett visst ansvar inför sanningen. Man vill att alltså, orätt och mygel och sånt
nej,
ska komma upp till ytan.
Nej, inte? Det är inte därför man blir journalist, för att man vill ingå i den här lilla samhällsklassen som är någon slags prästerskap och uppfostra andra människor och känna sig lite fin i kanten och sådär.
Du har ju rätt, Kjell. Jag glömmer alltid bort det där.
Ytterst få människor blir journalister för att de vill hålla sig till någon slags sanning där de behandlar alla lika och bättras.
Frågan jag borde ställt borde istället vart man mer så här, men om Hanne Kjöller hade ställt sig på din sida efter att du har publicerat allt det här om We Are Stockholm och mörkningsförsök och sånt där, då hade ju hon inte gjort sitt jobb, vilket är att vara kompis med folk på DN och Bonnierhuset och sådär.
Jag känner inte det så väl, men det är väl därför att han sa att det kan finnas en sanning i det.
Jag har träffat Anne Kjöller några gånger. Hon slog mig inte som en, eller då, det här var över 10 år sedan, då slog hon mig inte som en person som var rädd för att sätta sig upp mot överheten på något sätt. Men jag känner igen det här.
Men jag kan se några drag hos henne även idag, att hon nog inte är så rädd att ta debatter där hon får lite skit. Men det kan också vara så att de där debatterna där man får lite skit, det är ju också att man syns och blir relevant.
Då har du gjort dig relevant.
Ja, men så är det. Det går inte att komma ifrån att om ministrar blir jättearga på mig och det är ett jävla liv och allting, det är klart att det stärker mina aktier. Så är det ju.
Mm-hmm.
Och det kommer jag inte ifrån. Och det får man ju ställa sig frågan själv ibland. Skriver jag detta för att jag vill liksom uppväxam hyckleri, för det kan man säga, det är den främsta drivkraften som jag går igång på, det uppväxamma hyckleri. Och vi pratar journalistik. Sen gör jag en jävla stor skillnad på, jag gör en sorts genre när jag sitter och skriver en nyhetsartikel. Då är jag pissnoga även mot min värsta fiende. Det handlar ju mycket om min trovärdighet med, så jag är väldigt noga med saker, speciellt när jag skriver nyhetsartiklar. Att jag har belägg, jag har skäl, och speciellt om det är en anonym källa. Förmodligen så lägger jag mycket större vikt vid att bedöma källan och verkligen känna att det här är säkert. Du kan aldrig 110% vara 100 på att det inte är någon som har en dold agenda. Sen säger inte jag, man måste vara ödmjuk. Någon gång i mitt liv kommer jag säkert gå på pumpen och ha fel i någon större grej där jag får stå och skämmas i skamvrån. Den ödmjukheten måste man alltid ha.
Men nu har du fått försvara Hanne Kjöllers hyllning av dig.
Ja.
Hur vill du försvara mediernas hyllning av dig då? För medierna i P1 har också hyllat dig.
Nu har inte jag hört det inslaget. Hur lät den hyllningen?
Det lät som någon jävla idiot. Prata skånska hur länge som helst. Jag vet inte. Det reportaget är ju ifrågasätter ju om det här är en relevant publicering i princip.
En minister som fastnat på bild där hon gör en Hitlerhälsning.
Jo, men hon var 15.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vad sa du?
Jo, men hon var så ung.
Och?
Nej, det är invändningen. Det är invändningen om du läser, alla de här artiklarna. Så, men vi har alla gjort det här när vi var unga. Du vet, Martin Ågård, han gjorde Hitler-affischer för sitt band när han var 16. Erik Rosén, 15, festat med nazister.
För att väldigt många har gjort något så blir det plötsligt okej.
Men du skrev ju en krönika. Alltså, nu är det jag som spelar djävulens advokat. Ja. För medierna i P1, för dig som lyssnar och inte förstår när jag är
ironisk.
Så hyllade de alltså inte Chang.
Men resonemanget utan, längre. Att...
utan de var ifrågasättande mot Chang. Och sen så skrev du en krönika. Det var en rätt fin krönika efter det här. Ja. Där du tog upp det här med Hanne Kjöller. Och du tog upp det här med medierna. Och jag gick igenom alla dem.
Ja.
Ja. Och ja, du har ju fått väldigt, väldigt mycket kritik. Ja. Och ingen av dem, du har väldigt rätt i den här krönikan. Ingen av dem verkar bry sig om sakfrågan.
Nej.
Ingen bryr sig om antisemitism. Om de bryr sig så är det sydstatsflaggan. Det vill säga rasism.
Ja, så kan det ju en tagning på det, helt klart.
Det var beklämmande att se reaktionerna på det här avslöjandet. Medierna, de vill ju liksom tycka att det här är dumt och de försöker göra det till liksom att det är något fulspel mellan Expressen som du gick till för att få tillgång till ministern.
Just
och
det.
Din egen publicering.
Mm.
Det är det de vill få det till, att det här är liksom en rysk påverkansoperation igen från Chang Frick igen.
Men
den här gången behöver de inte lägga ut det så mycket, för nu har de ju fäst den bilden av dig i så många år, Chang. Och du säger att det är deras trovärdighet som står på spel. Ja, det hade kanske varit sant om vi bodde i ett land där folk faktiskt var tvungna att ta ansvar för det de gjorde. Men det verkar ju som att vissa människor i Sverige aldrig behöver ta ansvar för det de gör.
Förr eller senare kommer de tvingas till det.
Ja, det väntar vi fortfarande på ska ske i så fall.
Mm.
Kommer vi ihåg Ygeman, han med transportstyrelseskandalen?
Mm.
He's back, baby. Kommer du ihåg den där tsunamin som drabbade stora delar av Sydostasien?
Mm.
Kommer du ihåg utredningen efter det? Kommer du ihåg hur många som blev straffade och fick gå på grund av det?
Nej, men det var någon som fick låsa in några tsunamiband som skulle hålla
sig. Ja, exakt. Så ingen med andra.
Ja.
Ja. Så jo. Jag väntar fortfarande på att du ska få rätt. Och det är supergulligt att du är som en liten pojke i en sötsliskigt romantisk julfilm som går och hoppas på att det ändå ska bli en fin jul till slut ändå.
Men jag lägger, men de som kommer straffas, det är idioterna som röstar på det här partiet.
Jaså, hur?
För fler och fler börjar ju upptäcka, men nu är detta en metadebatt, men fler och fler börjar ju upptäcka att det här samhället håller på att gå käpprätt åt helvete. När de får elräkningen, om de blir utförsäkrade, det var Annika Strandhäll som är utförsäkringarnas okrönte drottning. Tryggheten, om du blir utsatt för brott, vilket allt fler människor börjar bli nu, och de upptäcker att, men vänta lite, samhället har inte kontroll på det här. Och det är konsekvenserna. När du inte har ett ansvarsutkrävande av politiker och det blir bara ett spel, det blir ett imaginärt, ingenting är på allvar där, utan allt är bara spel. Och sen har du ett kuvat folk som liksom inte, då vi ifrågasätter inte media, ifrågasätter inte överhet, vågar inte ifrågasätta. Då vågar du inte ställa krav heller på de som ska fatta beslut åt dig, gemensamma beslut. Ja, men då ser vi resultatet. Och om det är någonting som har hänt i Sverige så... Väl, folk känner sig inte alls lika trygga idag, varken socialt eller utsatta för brott eller vad det än handlar om. Ekonomiskt inte heller, för nu har vi en inflation som skenar som man inte vill prata högt om. Bra, nu får ni för att ni har röstat sossarna och låtit dem styra landet.
Jo, men vi får ju också som bor här med dem.
Ja, alla dras ju med i skiten, tyvärr. Ja. Så är det. Ja, så är det.
Så jag ser fortfarande inte riktigt så här, ja, de får ta på något sätt någon sorts konsekvenser, men deras ledare...
Nej, men ska du tvåla åt dem ansvar, alltså personligt ansvar, det går inte att göra med nuvarande system vi har i Sverige.
Nej, det är klart inte gör.
Det är omöjligt.
Ja, jag vet. Du har ju en poäng när du säger att allt det här är en föreställning. Allt det här
är en teater.
Allt det här är en pås liksom.
Ja.
De bryr sig inte ett skit. Jag vet inte om de är antisemiter. Jag vet inte om de inte är antisemiter. Det är inte så viktigt. Därför att det är bara en föreställning ändå.
Ja, det är något, det var någonting som hände för länge sedan. Det står i historieböckerna, gamla svartvita bilder. Och speciellt många judar har vi inte i Sverige heller. Så vem fan bryr sig?
Liksom.
Exakt. Kan du plocka lite poäng internationellt om du är med i, vad hette det, FNs säkerhetsråd? Eller vad fan var det de tvingade upp Wallström i?
Jo,
ja.
Det kan
du. Då kan du för syns skull låtsas som att du bryr dig lite. Mm. För att för syns, men sådär är det ju. Det är narcissismen är det. Man vill, det är den egna karriären och den egna förträffligheten man vill marknadsföra.
Vet du vad det påminner mig om? Därför att både den här Harari, du vet han som har skrivit den här Sapiens som alla verkar ha tagit sig igenom. Är du bekant med boken?
Nej.
Som modern israelisk filosof.
Okay.
Och Umberto Eco som faktiskt växte upp i Italien under Mussolini och precis som alla andra i hans ålder då var tvungna att vara med i ungfascisterna. Och båda beskriver, först har vi Umberto Eco, han beskriver fascismen som en, framförallt en estetisk pås.
Det är det väldigt
mycket. Att man är liksom förtjust i yta, hur det ser ut liksom. Att det ska vara ordning utåt.
Fasaden
det,
är viktig.
Det påminner mig väldigt mycket om vår svenska elit. Av alla färger. Det är ingen speciell, även om jag tycker att vänstern, i alla fall de senaste 8 åren, har varit lite värre än de andra. Och,
det är de som har haft den kulturella hegemonin.
Precis, och det har de ju haft i 100 år.
Även politiska hegemonin. Så att
jaja,
politiken och kulturen har vänstern haft.
Ja. Allmänt. Och sen Harari, han sa så här, jag parafraserar nu, men han säger att fascism är liksom inte, fascism är när du tittar dig själv i spegeln på morgonen och så ser du någon som är god, rättrådig, skitsnygg och felfri. Därför att vanliga människor...
De som inte har några lik i garderoben som är snövit.
Exakt, ja. Exakt. Ja. Det här är människor som är liksom övertygade om sin egen moraliska överlägsenhet. Mm. Det är vad fascism är. Normala människor, de tittar sig i spegeln och ser sina skavanker. Kanske borde borsta tänderna lite bättre. Kanske borde raka mig lite på kinderna.
Nej, inte jag. Jag är perfekt som jag är.
Ja, såklart. Mm. Men för oss vanliga dödliga. Ja,
precis, precis. Ja. Jo, men så är det. Därför att jag tror en bra makthavare är någon som både inför sig själv och sin omgivning kan erkänna sina fel och brister och vara medveten om det. Och även förstå sina egna begränsningar. Att kunna säga ibland att nej, den där politiska frågan, det ligger utanför min kompetens faktiskt. Vi får hitta någon annan som kan. Så är det. Ibland tror jag det är bättre att säga så. När du får mikrofonen under näsan och det är något.
Om någon frågar dig, liksom, har du några lik i garderoben, så säger du jag gillar att snorta vitt snö.
Då hade jag sagt att ja, men vi får stå här till imorgon om jag ska rabla upp alla.
Ja, precis.
Vi kryssar bara i varenda ruta på mig så är det helgarderat. Och så kommer jag bara säga att det nog ligger närmare sanningen än om vi inte kryssar i någon ruta.
Nej, men du gör inte anspråk på att styra landet, Harry.
Inte än så länge, men...
Men du kan tänka dig någon gång i framtiden.
Skulle vi rulla ner giljotinerna...
Gud bevara oss.
Skulle vi rulla ner giljotinerna till mynttorget, så någon får ju ta över styret efteråt när vi är klara med den övningen.
Mm-hmm.
Så jag menar... Ja, det är...
Det är lustigt att du väljer mynttorget.
Varför det?
It's my first choice too.
Ja, men tänk i framtiden när man ska liksom rita tavlor över detta, Stockholms blodbad 2, den svenska revolutionen. Det är en fin inramning, du har slottet där, du har riksdagen, du har liksom kullerstensvägen. Det blir något estetiskt fint över det.
Precis. Precis som att fascism är en estetisk pås.
Ja, och det är liksom den här estetiska påsen jag ser där.
Ja.
När man är bödel.
Ja, ingen vill ju ha ett grustag. Anskrämliga bilder i efterhand.
Det hade varit lite genfrick över det, ett grustag.
Det är sådär. Jag borde prata med dig mer sällan. Jag ger dig bara dåliga idéer. Det är det som är problemet. Men ja, jag trodde det här skulle bli ett finstämt samtal, Chang. Om ja, svensk antisemitism i princip. Men det går ju som vanligt inte att föra ett normalt samtal med dig. Därför att för det första börjar du försvara dina belackare.
Jag vill vara rättvis mot dem.
Okej. Det tycker jag inte du har lyckats med.
Nej, varför inte?
Ja, men jag följer ju många av de här som skribenter. Och de är ju anskrämligt dåliga på sina jobb. Alltså Martin Agards artikel är så förvirrad att det går knappt att förstå vad han vill säga. Han inleder med att säga, när jag var ung, ja, då gjorde jag affischer med Hitler. Och den där juden, han är dum och ljuger hela tiden. Men jag är ändå bra. Det är min sammanfattning av
den rimliga kopplingen till din bok och det vi ser nu. Den absolut närmaste kopplingen, det är väl att du har väl väldigt mycket sökt peka på att här finns någonting under ytan i Socialdemokraterna som inte är helt fräscht.
Ja, antisemitism.
Ja. 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 Och så ser vi då en civilminister i sossarna som i sin ungdom har hejlat.
Ja.
Och okej, hade det bara varit bilden med hejlande, ja, det kan vara en dum grej när du är 15. Men du har en pojkvän som återkommande spelar Plutons V och annan nazi-musik. Han har till och med gjort en cover på det här bandet. Och än idag så läser man en del om Rapptiens texter.
Bor de ihop och älskar till Deutschland, Deutschland über alles?
Jag vet inte, men det finns textrader hos Rapptier som
leker med nationalism och konspiracism.
Någonting sånt.
Mm. Skulle vi kunna säga om vi ville vara lite fina i kant.
Någonting sånt. Ja. Och hon kan ju inte vara omedveten om detta.
Nej, det är klart hon inte.
Och det kan väl ingen i sossarna idag vara omedveten om nu när det har varit hela det här liv och skriveriet. Men det är jävligt tyst bland de som egentligen fattar.
Ja.
Ett fåtal, Torbjörn Järlerup tar upp det. Och jag vill, man kan tycka vad man vill om honom. Han är yvig och spretig och dan. Men han håller sig i linje i alla fall. Och det ska han ha cred för.
Jag vet inte, han verkar flika rätt mycket. Han har väl varit med i Tro och Solidaritet. Gått ur.
Han har varit överallt. Ja, det är som sagt, ja. Det är spretigt. Men jag upplever honom som en person som ändå är genuin med det. Alltså, det finns två sorters antirasister. Det finns de som tror på det på riktigt, att rasism är dåligt och vill motarbeta det. Det är den lilla gruppen.
Men missförstår vad det är. Och därmed lösningar man kan föreslå.
Ja, men det är en annan sak. Men de har en genuin drivkraft i alla fall. Att de skiter, det är inte det politiska spelet, utan de vill ha en värld fri från rasism. Sen kan man tycka att de är naiva, att de inte förstår så. Det är en annan diskussion. Sen har vi dem, den andra, som är lite större gruppen antirasister skulle jag säga. Det är bara en post, det är karriären, de vill ha media, det gynnar deras egna strävanden i livet och mål och mening och vad det är. Det är inte så att de i akt och mening upprörs över rasism eller att man är elak vid andra människor på grund av hudfärg, bakgrund eller vad det är. Och där skulle jag säga att Torbjörn tillhör ändå de här som på riktigt nog ändå genuint. Så kan han otro när han tänker ibland och sådana där saker, men det är en annan sak. Vad var det du ville komma med detta nu? Jo, det finns en annan som jag skulle vilja ge lite cred. Göran Rosenberg.
Nej, nu stänger jag av. Nu får det vara nog.
Du får stänga av om du vill. Men i den här diskussionen har han faktiskt hållit...
I just den här diskussionen då?
Ja, i just den här debatten så har han faktiskt hållit en väldigt rak linje här. Att inte bara ta det för face value vad vänstern säger. Tvärtom faktiskt. Om du läser hans Facebook. Han verkar vara självständig. Liksom.
Vad menar du? Förklara tydligare.
Ja, men han liksom tar upp Rapptier-texter. Liksom, men vänta lite, ser ni inte vad det här är?
Mm.
Han köper inte narrativet det här att det här ska ursäktas.
Nej.
Och att ministern bara, det var ungdomliga synder. Det gör han inte. Så jag blev liksom, jag har ju fått en bild av honom som... Jag vet inte vad jag har haft för bild av honom.
Men han brukar framstå för mig i alla fall som ett judiskt alibi för vänstern.
Ja, det är lite så. Exakt. Lite så skulle man kunna tänka sig. Men inte om du ser hans Facebook nu. Tvärtom, han verkar inte vilja ställa upp på vänsterns bortförklaringsmanöver i nuläget.
Nej. Kommer du ihåg vad var det judiska ungdomsförbundet? Eller?
Ja, de reagerade på Twitter.
Ja, de reagerade. Ja. Det är ett delat konto. Jag skrev och grattade dem sen, för de brukar inte vara så tydliga.
Nej.
Men kommer du ihåg ungefär vad de skrev?
Varför det ska vara så svårt att ta avstånd från det när det kommer från vänster. Någonting sånt.
Mm.
Någonting sånt.
Mm.
Ja.
Och vad du skrev i krönikan som jag tyckte var så bra. Det är ju det att du är alltid motvalls. Och du kommer stå och bråka mot nästa regering också. Oavsett vilken det är.
Det lär det nog bli, ja.
Jag ska säga, jag vill också den svenska journalistkåren kan man faktiskt inte lita på. Därför att vad de gör är ursäkta, försvara, relativisera och skylla ifrån sig. Mm. Det är så det ser ut utifrån.
Ja.
Och det var också slutpoängen i din försvarskrönika. Det är att du är orolig för att de här jävla inkompetenta fåren...
De kommer bli nazister den dagen det är inne.
Ja,
ja, men det har jag sagt länge.
Ja, och de kommer också ha hjälpt att bidra till det. Därför att just nu så har de ägnat en hel vecka åt att ursäkta, relativisera, bortförklara, und so weiter, Hitlerhälsningar.
Ja, nej, och det är, jo, men så är det. Visst.
Så varför kan du inte bara komma hit och säga det då? Varför måste jag sitta här och säga det? Jag bjuder ju hit dig för att du ska säga det.
Jag är alltid motvalls. Så skulle det vara om jag var medvalls
okay,
med
dig. Jag, så ska jag komma hit då? Eller ja, okej. Okay. Men jag försökte ju vara lite motvalls när jag liksom sa så här, Hanna Kjöller hyllade dig. Men inte ens det nappade du på.
Men det är så uppenbar. Du måste anstränga dig lite mer av honom om du ska trigga igång mig.
Ja, ja. Det här är i alla fall, det är ju snabbt ihopdraget. Jag har läst igenom hela den här debatten. Jag försökte undvika den de första dagarna för jag tyckte den var så dum. Mm. Tills det då började komma försvar av typen, ja men det här har ju jag ägnat mig åt hur mycket som helst.
Men vi pausar lite och backar lite vad du sa, att men det här har vi ju alla gjort. Och då är det som ett slags förklaring att ja, men då är det lite mer okej.
Okay. Mm.
Men hur tänkte alla människorna i Nazi-Tyskland när de skifflade in judar i ugnarna?
Det här har vi alla gjort.
Ja, det här gör vi alla. Vi är alla en del av nationalsocialismen och sådär. Ja. Ja, nej, det är kanske inte riktigt fräsch att göra tvål av människors hudar och vad man nu gör. Men alla runt omkring mig är ju med på banan, så att då är det nog lite okej ändå.
Ja.
Det är ju inte så att plötsligt över en natt så blir alla människor onda och vill mörda judar. Så är det inte. Nu har nassarna varit en minoritet i början, men på olika sätt lyckas ta makten över landet.
Mm.
Och sen lyckas de på något psykologiskt plan få med sig en majoritet på sitt projekt. Och hur går det där till, den processen? Vad får människor som tidigare bott granne med judar, det var deras vänner, det var gå tillbaka säkert generationer och gå och handla i deras butik och hälsa på stan och så vem som helst, till att du står och hejlar och ska sätta dem på tågvagn och skicka in dem till ett dödsläger. Någonting händer psykologiskt där, till det blir normaliserat.
Ja.
Är du med?
Ja.
Och där någonstans på den vägen så har du ju det här tankesättet att ja, det känns kanske lite skevt, men alla andra tänker ju så, gör ju så.
Ja, det sammanfattar väl en stor del av svensk kultur.
Ja.
Vi är ju ett konformistiskt land.
Ja.
Och det oftare hörs från ledande håll att enighet är någonting bra.
Den egenskapen i svensk offentlighet får mig att tänka att Sverige ligger mycket mer i riskzonen och slår över mot nazism exempelvis helt naket och öppet, än vad till exempel ett land där du har en kultur av att hela tiden ifrågasätta och tjafsa och där det inte är hemskt att vara utanför flocken. Det kanske till och med är lite fint. Jag vet inte, Frankrike är kanske lite mer åt det hållet. Mm. Storbritannien framför allt. Där kan du avvika och sådär. Men det är klart, i tiden nu när man har en växande politisk korrekthet med den här woke eller cancel culture, det är ju ett sätt att försöka piska in alla och vara i samma fora och inte ställa, det ska kosta att stå utanför.
Det gör ju det. Alltså, men, alltså, för bara några veckor innan du avslöjade det här, då var det ju så att Svenska kyrkan, någon biskop där, han lägger ett förslag på att Svenska kyrkan ska utreda om man kan kalla Israel för apartheidstat. Mm. Det är ingenting de har frågat om Jemen, Iran, Syrien, Algeriet.
Nej.
Alltså det finns otaliga stater med betydligt värre.
Där frågan är kanske mer relevant att ställa, ja.
Ja, liksom absolut, ja. Utan tvekan. Men det är Israel det gäller. Mm. Och de drar över på tiden i den här debatten. Jag såg hela debatten, den ligger på kyrkomötets hemsida.
Mm.
Och jag tycker den var glädjande på vissa sätt, därför att motståndet var mycket starkare och bättre än vad jag hade trott att det skulle vara.
Mm.
Alltså det var ändå 45% av ledamöterna som röstade nej till det här.
Mm.
Ja. Att kalla Israel för en apartheidstat, det anser jag vara ren och skär antisemitism, därför att du bedömer Israel på ett sätt som du inte bedömer några andra länder på jorden. Och det blir väldigt tydligt under den här debatten att det enda de är intresserade av är Israel liksom.
Mm.
Och två dagar då efter att de ändå har antagit den här motionen med 55% för och 45% emot, då lägger Kristdemokraterna i kyrkomötet en motion om att man ska ha liksom en minnesdag för förintelsen i Svenska kyrkan. Och den säger de nej till.
Mm.
Och det var ingen i princip i svensk media som blev upprörd över det här. Eller kallade det rent ut för vad det var, antisemitism. Det var några stycken, tidningen Dagen som är lite kristen och sådär.
Mm.
Ja. Men i övrigt så, nej, ingen bryr sig. Och sen avslöjar du civilministerns ungdomsförsyndelse. Mm. Och då börjar hela svenska statsunderstödda media försvara antisemitism och nazism.
Mm.
Ja. Så vad ska då jag, om jag nu väljer att identifiera mig som jude, som bor i det här landet, vad ska jag tycka egentligen? Det är mina skattepengar som finansierar de här skribenterna, som försvarar Hitlerhälsningar. Alltså,
men det här är ingenting nytt. Det här är ju...
Okej.
Vad är anledningen till att Israel finns?
Ja, för att det blir så här i länder med emellanåt och de måste judar fly dit.
Exakt. Mm. Ja, och där har du svaret. Förr eller senare så får man väl flytta till Israel, för det går inte att vara i Sverige som jude. Ja, det är ju en trend som redan är igång.
Det är så jäkla dyrt i Tel Aviv, vet du.
Det är ju det korta svaret ju. Det är ju ett, nej, flytta från skitlandet.
Ja, men alltså skälet till, alltså nu kanske jag säger att, så här, att kalla Israel för apartheidstat är antisemitism. Det kanske låter lite kavaljert utan att ange argumenten för det. Men så här är det, att för de stackars sydafrikanska svarta som levde under apartheid, de fick ingen representation i parlamentet. De hade inte samma rättigheter som de vita.
Nej, det var ju helt uppdelat, mer eller mindre.
Och i Israel så är det så att om en arab-israelisk medborgare, då har han i alla fall på pappret exakt samma rättigheter som en medborgare av judisk börd eller yazidisk börd.
Ja,
och i arabländerna så får judar inte bo, och på Västbanken och i Gaza är det dödsstraff för palestinier som vill sälja mark till judar. Vilka är det som har apartheid egentligen? Det är ju de andra länderna som har apartheid.
Man missar också att, nu vågar jag inte säga om det är en majoritet, men min bild är att det är det. Att en majoritet av dem med en palestinsk identitet och en majoritet av dem med en judisk identitet kommer väldigt bra överens.
Ja.
I det här Israel-Palestina-området, eller vad vi ska kalla det. Ja. Och de jobbar ihop, de jobbar i varandras företag och träffas, umgås och allting. Utan vi har två minoritetsgrupper. Hamas å ena sidan, och så har vi de här... det finns ju en del på gränsen till högerextrema judar också i Israel som beter sig. Som eldar på den här konflikten, kan man väl säga.
Utan tvekan.
Ja, och de har ju väldigt mycket understöd av krafter i omvärlden som vill elda på. Den ena är ju Iran.
Mm.
Den andra är Svenska kyrkan.
Ja.
Exempelvis. Så vill spä på den här liksom ont blod och man ska vara osams och allting. Och det man missar, och för att du ska prata om en apartheidstat, då måste det vara systematiserat att dela upp människor med olika rättigheter och på... Så är det ju. Av allt jag kan läsa och bedöma av Israel så är det ju verkligen inte så.
Nej, det är verkligen inte en apartheidstat enligt definitionen.
Varför far Svenska kyrkan efter att göra det här?
Alltså... Ja, det är en bra fråga. Eller varför? Varför i Margareta Anderssons inledningstal, varför är, när hon kommer in på utrikespolitik, så är den första frågan hon tar upp Israel-Palestina?
Men
tycka att de viktigaste frågorna för svensk utrikespolitik borde vara handel med Tyskland, North Stream och Ryssland, kanske Ukraina, den krisen. Det borde vara typ topp 3-4 utrikespolitiska frågor. Men det första Magdalena Andersson säger, det första, det är att det blir en rättvis fred i Israel-Palestina. Mm. Jag kommer behöva fly till Israel.
Det kanske gäller mig också, i allra lika stor grad.
Vi får se om du är välkommen. Det är klart att du är.
Jag har ju kvar förhuden, så jag vet att
det kanske... kan jag fixa nu, så.
Det kan du lösa, ja.
Det är inte svårt.
Jag är inte helt bekväm med blicken i ditt ansikte just nu.
För det tror jag. Jag har ju snackat med en del judiska vänner under veckan. Mm. Och just det här att hitta en bild på en civilminister som har hajlat i ungdomen. No biggie.
Nej, det må vara hänt liksom. Ja.
Men försvaret av det här från media, kind of a biggie.
Vad säger de du möter som har judisk bakgrund?
Att, nej men alltså jag har pratat med en gammal kompis den här veckan som vanligtvis alltså inte tar illa vid sig för något i princip. Som bara, nej men det här är inte okej. Okay. Alltså det här tog han illa vid sig för. Alltså på riktigt djupt liksom, han var förbannad.
Ja, nej, jag har känt, när jag skrev den här krönikan så är det liksom, det här var lite det jag försökte hinta på den här scenen för några år sedan jag stod där, att det här kan svänga åt andra hållet och kvickt kan det gå.
Ja.
Ni är oroliga för alternativmedier, oroa er för vad ni själva kommer göra. Det var lite den jag försökte...
Och det tycker jag att du inte gjorde i den här podden, men du gjorde det verkligen i krönikan, att du satte fingret på det.
I Sverige
så gäller olika regler för olika människor. Och tillhör du makteliten, då kan du göra i princip vad som helst. Du kommer försvaras, du kommer ursäktas. Mm.
Men det är ingenting nytt.
Och min kompis sa till mig, det här måste vara pikhyckleri. Ja. Och jag sa direkt, så här, nej, det här kanske är en milstolpe.
Ja, det kan alltid bli värre. Ja,
det här kanske är en dryckesstation i Vasaloppet där man får lite blåbärssaft.
Ja.
Men det kommer absolut att bli värre. Och jag vet att det kommer bli värre i Sverige. Därför att det är ingen av dem som säger någonting annat än... De deltar ju alla i den här fårskocken nu, som du kallade dem för, på något panelsamtal.
Ja, jag sa det, skockfår.
De springer nu alla åt samma håll och försvarar Hitlerhälsningar. Nu har alla Hitlerhälsat till sin ungdom. Och de försvarar det allihop.
Det är det som är så jävla livsfarligt när du får de här fårskockarna.
Ja.
Det är därför jag besväras inte ett skit av att det finns ett gäng som är lite anti-vaxxas. Även om de har fel och är lite dumma i huvudet, men ändå bra tänker jag att okej, folk vågar ifrågasätta och inte ta saker till face value. För det i sig har ett väldigt stort värde.
Absolut.
Ja. Men när det kommer såna här grejer då, det är som att allting tiltar. Men det, jag vet inte, de är väl så rädda att deras socialdemokrati ska få lite smuts under naglarna och som syns i offentligheten.
Ja, det är de.
Att de är beredda att kasta vilken princip som helst över bord bara för estetiken.
De har inga principer att kasta över bord.
Nej. Nej, det är egentligen så. Följer.
De har värdegrunder att justera.
Ja, så kanske det heter.
Det är inte riktigt samma sak.
Som ska uppdateras, bli mer moderna.
Ja.
Det går säkert att klä dig i fina ord.
Och det kommer de att klara av det. Hitta på nya ord som betyder väldigt lite eller någonting annat än som avses. Det är de väldigt bra
på.
Det oroar jag mig inte ett dugg för.
Nej.
Men då så. Då har vi ändå spelat in i 1,5 timme sedan. Vi har kommit fram till vad?
Det är väl det vanliga. Sverige håller på att gå åt helvete och man får se sig om efter någon annanstans att bo. Jag vet inte.
Jo, I guess. Men...
Under tiden kan man bli kund i mitt elbolag, i alla fall till man flyr det här landet.
Jag hade hoppats att vi skulle kunna undvika det den här gången, men tydligen
inte. Jag har en viss semitisk bakgrund, och det är min karriär att man ska alltid göra lite affärer och tjäna något på saker. Och du, känner du inte till det, Aron?
Alltså, jag ser det som att det här elbolaget, det drivs av din romska del. För jag vill ge romerna det, vet du?
Jaha, du vill det. Du vill det.
Jag vill att de ska ha en
elbolag. De ska ha någonting
i alla fall. Elbolagschef.
Någonting ska de få. Någonting. Ja. Någonting. Ja. Nej, fan.
Tack för att du kom i alla fall,
Chansik. Ja, tackar för att du bjöd in mig.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Chang Frick. Du kan läsa honom i Nyheter idag, lyssna på honom i Sista måltiden, följa honom på Twitter och stötta hans kärnkraftsbolag, som du hittar länkar till i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Till dig som inte stödjer Dekonstruktiv kritik, gör det nu, är du snäll. Du kan bli Patreon på patreon.com/aronflam. Du kan stötta DK via PayPal och med Bitcoin. Samt givetvis på Swish 0768-943737. 0768-943737. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu är inne på sin 7:e upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar, och inte nog med det. Den 7:e upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Citaten lyder: utgör en kommentar över samhället och tiden. Återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Samt, och det här kanske är det viktigaste citatet av alla, i de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Hör ni det, svensk offentlighet? Det är ett avståndstagande från nazismen. Anyway, citaten kommer alltså från Svea hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolens dom, mål B12315-20. Citatboken Jag älskar att bli citerad kommer bli årets julklapp, så in på aronflam.com/merchandise och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Och apropå jul, så har jag några julerbjudanden till dig i shoppen på aronflam.com/merchandise. Den 17 december är det tydligen jultröjans dag, och just den dagen, den 17 december, kommer det vara 30% på alla t-shirts och hoodies.
i shoppen på aronflam.com/merchandise. Och du som alltid glömmer att köpa dina julklappar i tid, oroa dig inte, jag har tänkt även på dig i år. Sista dagen att ha en chans att få sina klappar i tid enligt DHL är nämligen den 20 december. Att beställa den 20 december, som av en ren slump också verkar vara internationella mänskliga solidaritetens dag, vad det nu är. Men då är det alltså 20% på allt i shoppen. Va? 20% på allt i hela shoppen? Ja, lugna ner dig nu och god jul. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.